Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Vinpratarna.
Hej Andreas.
Hej, hur mår du?
Jag mår fantastiskt bra förutom den här jäkla förkylningen. Men jag tänker att vi inte ska prata om det för det är så jäkla tråkigt att älta.
Ja, men berätta det är om de roliga tider. Sakerna. Ja, precis. Hur går det för dig där borta på? Jag har ju fortfarande inte varit och käkat på varsin. Jag har bara varit och tittat. Och det har blivit väldigt fint ju.
Ja, men tack så jättemycket. Vi har ju kämpat jättemycket med interiören. Mm. Det är ju en väldigt viktig grej, tycker jag. Att man vill få ett nytt ställe och kännas mysigt och inte så där sprillans nytt.
Nej, men precis, precis.
Och det är patina. Har ju varit ledordet genom denna långa process.
Exakt. Ny patina. Det är inte det lättaste faktiskt. Alltså, och det är så roligt, för jag bodde ju där borta i krokarna, för det här är alltså Erstagatan på Södermalm i Stockholm, för er som inte bor i stan. Men jag bodde där när innan ni flyttade in. Då var det ju ett ställe som hette Matkultur där.
Yes.
Och det såg så otroligt annorlunda ut. Det var ju väldigt så här, lite trångt och lite...
Nu är det mörkt och murrigt.
Och nu är det så öppet och fräscht och mysigt där.
Det är lite färg och lite såna här släggor på väggar. Ja. Så brukar det bli bra.
Exakt.
Ja, för jag minns, du hade ju ditt gamla kontor där också när vi precis började spela in. Det var det på Skånegatan eller...
Ja, exakt.
Nostalgi. Ja, när det var på Söder ändå.
Ja, precis. Ja, men det hade jag. Mitt på, det var tider. Var
precis vid Snottis eller vad? Snottis.
Snottis, ja, exakt. Ja, det var det trevligt. Nere i den där lilla mörka källaren. Ja, men det var ju rätt mysigt.
Faktiskt. Ja, härligt.
Ja, verkligen.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Det är fullt ös faktiskt. Mycket i görningen. Och snart ska jag också... Jag kommer åka till London med några kompisar på söndag. Det ska bli superhärligt.
Pub-häng.
Pub-häng. Ja,
pub,
exakt.
Och gubb-häng.
Pub och gubb. Och så ska vi också... Men det kommer nog gå på lite sköna ginbarer. Hitta lite så här roliga...
Gud, vad trevligt.
Ja. Finns ju så mycket såna här små lokala craft-gin-ställen. Destillerier. Eventuellt blir det lite besök också. Men annars bara hänga runt. Ja, men mycket pub. Gamla pubbar ska det vara också. Så gamla som möjligt.
Har ni varit på Noble Rot?
Jag har ju varit där. Men alltså, inte de andra där.
Magi.
Ja, det är ju ett av de bästa ställena i
så
hela London.
Så trevligt alltså. Ja. Och jättegod mat. Vi käkade en sån, alltså så här dunderlunch.
Ja.
Det var riktigt bra faktiskt.
Ja, det är, jag älskar.
Och typ så här 5 flaskor vin senare.
Precis.
Riktigt starkt. Jag håller fortfarande på att återhämta mig sedan lunchen. Det var typ 6 veckor sedan.
Ja, det är underbart. Ja, men det finns... där istället, man, det får man inte missa om man är i London.
Nu kommer jag inte ihåg vad det hette, men vi var på en sån fantastisk cocktailbar. Där de hade väldigt mycket... Jonas älskar ju bitters. Han är ju en bitter
människa. Ja, just det. Ja.
Där de var liksom negroni. Det var ett negroni ställe. Och du vet, när de kommer och har allting pre-batch och sen så häller de, alltså de häller upp till så att man kan knappt, du kan inte lyfta glaset för det är så fullt, så du måste liksom böja det fram och liksom
och slurpa. Surpla bort ytspänningen.
Exakt.
Åh, vad underbart. Det måste du ta reda på vad det stället heter. För det,
absolut, det,
måste
jag. Det var lite och dimmigt kom, den dagen. Men...
Ja, jag förstår det.
Men man måste boka också,
bord. Ja, det är så pass. Det är inte bara man slinker in och sätter sig
nej,
var.
Man bokar typ 40 minuter och sen är det ut.
Är det sant?
Ja, ja.
Det låter ju ljuvligt.
Ja, visst.
Om du får tag på det så skickar jag en försöka boka ett bord. Och på talen nu så måste ju också, vi ska ju göra ett bitteravsnitt med Jonas Sandberg, alltså
ja, men precis.
Din kollega.
Ja, jag tänker att vi gör det efter april, efter La Polé.
Ja, precis.
Är en
precis.
Bra grej.
Ja. Snackade du om La Polé förresten förra avsnittet eller?
Ska jag, vi tror dra något vi, jag tror inte, vi, men vi kan ta det i slutet.
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Men, ska vi börja, vi ska ju prata om Merlot idag. Men vi kan börja med en liten fråga som vi har fått. Som nämligen från, nu ska vi se här. Jo, men det var en kille som heter Magnus som hörde av sig efter förra avsnittet där med när vi pratade om bland annat lite om Nya Zeeland och sånt där. Och då skrev han också till min fråga. Är ni samlare, frågetecken? Om ja, vad har ni för smarriga flaskor i era samlingar? Topp tre eller så? Vad samlar ni på specifikt område? Bara vissa producenter eller årgångar? Och skriver också, jag förstår att ni i första hand gillar att dricka vin, men det vore ändå kul att höra lite om det. Hur är du med det?
Oerhört tråkig. Det är champagne och bourgogne, typ 95% av allting som är i källaren. Ja, men champagne, bra årgångar, försöker jag. Jag har ju en del favoritproducenter som jag brukar köpa upp mig på.
Just det. Och vad är det för, vad
jag
är det
lägger för... ju hellre liksom mer pengar. Jag har ganska mycket kristall i min källare faktiskt.
Ja, du har det?
Ja. För det är
har
sånt
du vi... massa amour de döds och sånt där också? Eller?
Lite, men de har jag ju börjat nalla på. Vet du? Så jag har inte så mycket amour de döds kvar. Men jag har en del kristall i lite olika årgångar. Ja. Som, eftersom det är sånt vin som behöver lång tid på sig. Sen, alltså, jag har inte... Jag är lite tråkig för jag har liksom inte så mycket strategi. Utan jag är ju en emotionell handlare och drickare. Så jag kan ju köpa, jag men, förra året så fick jag liksom för mig att jag skulle köpa liksom, ah, nu ska jag köpa Bourgogne, alltså villageviner runt så här mellan 500 och 600 spänn. Så jag köpte lite så här utspridda grejer. Och sen något år, alltså så här, det finns inte så mycket struktur. Och sen handlar det ju ganska mycket när jag reser också. Och då kanske det är så, då hittar man två flaskor av det här och så lägger man ner det i källaren. Så jag har ingenting, alltså,
du har ingen strategi, hittar
man ett bra vin för en bra peng utomlands så brukar man köpa det. Sen nu, de senaste två åren har jag försökt börja köpa lite större flaskor. Så om jag hittar Magnum från bra producenter så brukar jag köpa det.
Ja, det är ju kul, det är kul. Men jag är väl lite likadan, alltså det är mer emotionellt. Just nu har det i och för sig blivit, och jag köper på mig en del Cotroti när jag har möjlighet. När jag ramlar på. Jag har liksom gjort lite beställningar på bolaget och har köpt lite när jag är utomlands och sånt där. Och de får ju ligga. Men det är ju för att det ska ju drickas. Jag samlar ju inte direkt heller, utan jag bara låter dem lagras för att de ska bli bättre helt enkelt, för att de ska krävas.
Så men ingen speciell producent eller sådär, utan det är också lite
jag spritt. Lite spritt, exakt. Jag försöker liksom ha en helhetsgrepp. Och sen så lite grann har jag också börjat med alltså lite Bordeaux, lite röda Bordeauxer från... Alltså så här, inte toppkry, men typ Chateau Talbot och lite sånt där som jag tycker är jävligt gott. Försöka komma över. Men annars blir det med att jag köper ju rätt mycket olika lådor från sån här Cavist och massa andra. Och då är det ju ofta, då är det så smidigt uttänkt att man får kanske två flaskor som man bara kan dricka direkt liksom samma kväll man får lådan. Och sen så är det ju några grejer som alltid ska ligga länge. Så att jag brukar liksom försöka så att vi lägger undan, jag köper mer än jag konsumerar, så behöver jag försöka lägga undan en del. Så jag har ganska blandad, högst blandad källare, måste jag säga.
Hade jag haft ekonomi och liksom kunde köpa hur mycket vin som helst, då hade jag handlat mycket mer Piemonte och köpt alltså mängder, mycket. För jag kände så här, det är ju fortfarande region där du kan få väldigt mycket bra vin för en billig peng. Fortfarande, om man jämför med andra liksom, Bordeaux, Bourgogne och så vidare.
Ja, verkligen.
Så Piemonte hade jag verkligen så här satsat på att bygga upp en källare. Och sen, jag hade bara handlat mer av allting. Alltså,
ja, exakt. Exakt.
Men det är jag har ju några hål, alltså tyvärr, i min källare. Jag hade velat ha mycket mer så här, Tyskland, Mosel och alltså, norra Italien.
Ja.
För det är så här, jag köper viner och sen tycker jag att de är så goda så att jag dricker dem direkt, så jag har inte tålamod. Men ja, med Bourgogne och champagne, då kanske det blir lite så här, jag vet att det kommer bli så mycket godare om jag väntar.
Exakt.
Och sen har jag varit så strategisk, så all liksom classy champagne, i prestige champagne, ligger längst ner, längst in. Så ja, om jag ska ta dem så är det typ 2 timmars projekt.
Du inte kommer åt dem, det är, det är precis det.
Jag liksom lurar mig själv, för jag vet att jag är lite lat.
Ja, jag kör också, jag försöker köpa lite kort, nej det sa jag, med San Josef menar jag. Eftersom det är också, för det kan man ju få så jäkla billigt. Man får liksom så här, för 300 så får man ju så här skitbra San Josefer.
Ja, och herregud, om man vill laga så här Beaujolais-kryer och sådär. Nu drack vi faktiskt, eller provade en 97 Morgan från Chaminar för några dagar sedan.
Ja.
Och så här, ja, det är ändå 20 år gammalt.
Ja, visst.
Men toppen.
Ja, problemet med San Josef är ju att de är så jäkla goda tidigt. Alltså till och med så här 14, 15, 16 är ju asgott nu liksom, om man känner för det. Så det är svårt att bara, det är lätt att gå ner och nalla av dem.
Men du har dina viner på lite olika ställen, eller hur?
Ja, men precis. Jag har ett litet så här, i en källare i Gamla stan har jag ett gäng.
Just det.
Och så har jag lite hemma och så har jag lite i min studio. Ja, men jag har lite utspritt. Det blir så. Det finns liksom inte utrymme nog. Jag skulle önska lite att man hade ett så här, en rejäl källare där man kunde ha allt på något sätt. Men det har jag inte.
Drömmen. Goals. Ja. Man måste ju ha någonting att liksom
exakt
jobba för.
Wine goals.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Du, ska vi prata lite Merlot då, eller?
Merlot.
Vad är din relation till Merlot egentligen?
Alltså inte så förtjust.
Nähä.
Det var lite intressant, för att nu när jag satt så här, ja men hur mycket finns det på Merlot? Det finns ju, alltså det finns ju inte jättemycket om man jämför med, om man skulle ta Pinot Noir.
Ja.
Då finns det liksom endless
ja
av information och komplexitet, men Merlot man bara ja. Alltså det är ju
exakt
vad det är.
Ja.
Så det är ganska enkelt att ta till sig, vilket druvan är ju ganska enkelt att ta till sig också.
Ja. Det är lite tjabbigt, för jag tycker att så här, Merlot är ju på något sätt, det är ju, vad ska jag säga, Buzz Aldrin. Om Cabernet som jag är Neil Armstrong, så är ju Merlot, Buzz Aldrin, så här, den ständiga tvåan bara så här, i skuggan av. Jag tycker det är lite också lite orättvist med tanke på att om vi pratar till exempel Bordeaux, så är det ju ändå många, många stora, alltså den har ju en så jäkla stor betydelse i många
verkligen
stora slott.
Verkligen.
Men den där stämpeln liksom verkar vara svår.
Lite kul, för 2 veckor sedan när jag låg hemma här och var sjuk igen, då kollade jag faktiskt på Sideways, för den finns ju på Netflix. Ja. Så jäkla mysigt alltså. Alltså, vad glad man blir. Den är ju så fin. Alltså.
Har ni inte sett Sideways alltså, så ser
och den är också så jävla icke-PK. Ja, och den är ju så jäkla... Ja. Och
no fucking Merlot.
Och Sideways hade ju väldigt så stor påverkan för trenden i USA att man inte skulle dricka Merlot längre.
Ja, visst.
Så då var det liksom, då skulle man dricka Pinot. Det var inte Merlot som var liksom the thing längre.
Nej.
Men om vi ska prata om Merlot, är ju, som du sa, det är ju en druvsort som, det är ju en av de stora 5 druvsorterna i Bordeaux. Det är ju också ursprunget. Men sen har ju den liksom vandrat runt i hela världen.
Ja.
Där Cab finns, finns Merlot.
Ja, men exakt. Men det finns ju verkligen i hela världen ju. Men också i Bordeaux, är det inte så att Merlot är den mest odlade?
Mm. Mest odlad och sen på andra platser är det Cab. Man tror ju alltid att det är Cab, men det är ju Merlot.
Ja.
Och Merlot föredrar ju lite svalare jordar.
Ja.
En Cabernet. Så Merlot är ju mest odlad på högra sidan. Så om vi har appellationerna med Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac, det är där liksom...
Precis.
Det är där den gör sig som bäst också, tycker jag. Om man ska jämföra lite... två klassiska ursprung är ju till exempel Sonoma, Napa. Och så jämför man Saint-Emilion, Pomerol. Det kommer ju alltid vara mer stramt, lite högre syra... Mycket mer den här, tänk tobak, örtigheten är ju väldigt stor i Merlot. Medan i USA, då blir det mer så här smooth. Alltså, Merlot har ju inte så mycket tannin eller syra egentligen. Så man måste ju verkligen tämja, alltså man måste ju vara...
Man måste jobba lite med den.
Man måste jobba med den och liksom, var odlar man, vad är det för jorda, vad är det för... Den mognar ju tidigt, så den vill ha lite svalare. Så, det är lite upp och ner.
Mm.
Det finns väldigt många olika exempel. Om man jämför liksom också med Toscana, det är också stort.
Ja, men precis, i de här många av de här
supertoskanerna.
Supertoskanerna, precis.
Men också till exempel är en av de mest kända.
Men visst var det också så, eller visst är det fortfarande så att så från början, om man tar Bordeaux, att man liksom planterade både Cabernet Sauvignon och Merlot sida vid sida, så där var ju någon form av försäkring också, i och med att så att man visste att man alltid fick i och med att Merlot, den både knoppar ju och mognar ju mycket tidigare.
Men som i de flesta regioner, att man har planterat olika druvsorter så att du är försäkrad beroende på om det blir frost eller regn eller alltså. Sen så har ju på 50-talet där så eller nästan all Merlot dog ut i Frankrike, eller dog ut, alltså det var ju en enorm frost, så det var jättekomplicerat sen att återplantera. För sen åren efter så var det mycket röta. Så det blev ju liksom både för Merlot och Malbec egentligen svårt att komma tillbaka, till skillnad från Cab.
Just det.
Men om man skulle jämföra lite, just Cabernet Sauvignon och Merlot brukar ofta komma tillsammans. Alltså, Cabernet Sauvignon har ju alltid en syra och en strävhet som är dominant. Medan Merlot är alltid... Det bygger mer på textur.
Ja.
Alltså det är liksom rundare i munnen. Mycket mer fyllighet liksom på mittenpaletten.
Ja, exakt. Mellanregistret där.
Liksom. Den har liksom, den är gosigare.
Ja.
Det är ju ett charmigare vin. Mm. Och sen så är inte syran lika hög. Så när man läser mycket om just Bordeaux Blends så pratar man mycket om att Cabernet Sauvignon kan vara lite ihåligt i mitten.
Ja.
Och det är där också Merlot kommer som en väldigt bra blending partner. Och liksom,
därför de funkar så bra ihop, ja.
Att de blir liksom som ett bra par.
Ja.
Och
för annars är det så, men precis, det är ju texturgrejen. För att annars är det ju, alltså smakmässigt, om man pratar Bordeaux, så kan de ju påminna väldigt mycket om varandra. Och man pratar om de här klassiska så här, svartvinbären och cederträet och det som kommer från liksom vinmakning och allt det där. Men det är ju väldigt mycket, som du säger, det är ju sån här syran och rundheten som avslöjar.
Och Merlot är ju, alltså, de är ju familj med Cabernet Franc, som också är, ja, men din favorit, som är väldigt det här liksom örtiga och herbaceous, gröna, nästan paprika känsla. Det är ju pappan till Merlot, och mamman är ju den här Madeleine Noire de Charente, som inte är någon, är ingen känd
drycksort. Ingen stor
men,
idag.
Nej, men den är jättegammal.
Ja.
Och man har, detta är ju ingenting man har vetat om förrän liksom nu, alltså nu när det liksom, när vi har haft väldigt mycket DNA-tester gjorda på druvor, och det har börjat bli liksom forskning kring det här. Men det är i alla fall Merlots genetiska föräldrar.
Ja, ja.
Och det var ju också lite kul när, men som vi sa, att Merlot har ju spridit sig överallt i världen, mer eller mindre.
Ja, men och, det är verkligen faktiskt överallt. Alltså Australien, Kina till och med, Sydafrika, Sydamerika, wherever.
Och väldigt länge trodde man ju också i Chile,
mycket Östeuropa också faktiskt,
att Carmenère var Merlot.
Ja.
Så man trodde, man sa alltid, men det här är Merlot, det här är Merlot, men det var ju egentligen Carmenère. Ja. Och det är också så här nu när man kunde gjort DNA-tester och sådär.
Ja. Ja, det är lite lustigt. Också man ska säga att den är ju, i och med att den också, som vi sa, att den mognar tidigare och knoppar tidigare, så den är ju lite känslig för det här som heter couleur.
Ja, men den är alltså allmänt ganska alltså känslig.
Ja,
men röta i vanlig, ja, alltså så här, den är ju, det är inte den enklaste druvan. Den är lite picky. Nej.
Men det är ändå intressant, för den känns som att den har ett rykte om sig. Eller så här, man tänker med låt, tänker man så, så här stabil arbetshäst som ger mycket avkastning på något sätt. Men det, den är inte alls jäkla lätt.
Nej, och ganska tunt skal också.
Ja, ja.
Men mycket färg. Och i och med att den har tunt skal, det är, om man jämför med Cabernet då, som har lite tjockare skal. Tanninerna sitter ju i skalet, så det är ju där man, den får den här lite mjuka. Och med plommon är väl det som är mest, alltså tycker jag känner tänkt, det här liksom plommonsaft.
Ja, exakt. Ja, det är väldigt mycket det.
Och sen så av alla Bordeaux, den producerar också mest alkohol.
Ja,
socker, så att den, ja, den ger ju också liksom, alltså mycket av textur sitter ju också i alkohol, i body och känsla.
Ja. Den är ju, det är ju också, vad heter, jag läste någon artikel med han Michel Roland, den här kände vinmakaren och konsulten, så att säga, så, och som är ju också någon form av Merlot-expert. Men han sa att så här, i princip alla vinregioner i världen har fortfarande för höga skörduttag på Merlot. Så den, det är en druva som kan leverera svinbra, så här, koncentration och allt det där. Men det bygger på stor kontroll, eller hög kontroll av skördeuttagen. Så fort man så att det blir för mycket, att den får liksom frodas för mycket, så blir den ju lite flabbig och lite småtrist liksom.
Sen kan man också säga att man har ju alltid, om man ser lite på Kalifornien nu, man lägger ju mer krut på Cabernet, för det är där du kan få mest betalt. Men vill du hitta viner med lite mer value for money, men i samma stil, då är ändå Merlot ett bra, alltså,
verkligen.
Då är det ju en bra ingång. Och det gäller ju lite, ja, men samma sak på Bordeaux också egentligen.
Ja. Men Merlot hade ju en så här superbra period där, så här, från mitten av 80-talet, när de amerikanska vinkritikerna upptäckte just den här, men den är stor och mustig och härlig, men också drickbar på ett sätt, just när de upptäckte de Merlot-baserade Bordeaux-blänsen. Fram till då 2004 när Sideways kom.
Och då var det, it's too flabby.
Ja, exakt.
No fucking Merlot. Ja, det är så fint. Nej, men jag tycker också det är fint. Det känns som idag så är man ändå lite mer öppen för de här olika stilarna. Och nu, vi har till exempel ett vin från Slovenien. Gjort på Merlot.
Och ni har det på listan?
Ja, på Folie. Och så här, det smakar, det är ju något helt annat.
Ja.
Den, i och för sig, den har ju liksom, den är ganska volatil, alltså det är supernatural stuff.
Ja, ja.
Det finns hela spektrat.
Ja.
Lite kul.
Ja, verkligen. Jag har några, ska ta några, bara plockat fram några fina tips om man är typ på att dricka lite mer då.
Ja, kör.
Ja. Det släpptes, för det här, vi spelar in det här i, på internationella, vet du det, kvinnodagen.
Ja, ja, jag fick frukost även... på sängen, inte på sängen, ja, men när jag kom upp så var det frukost.
Och det kommer också komma ut här under samma dag. Så att du kan säga, just idag då så släpps, det är en massa små partigrejer.
Ja,
det finns ett vin där som heter Three Palms Vineyard Merlot från Napa.
Mm,
det kostar ju lite mycket, det kostar 679 spänn och nummer 95-276. Men fy fasen, vilket bra vin.
Det är ju typ billigt för Napa ändå.
Ja, men exakt. Men det är så fruktansvärt bra. Alltså. Den är så här tät och så här välstrukturerad och verkligen så här, och har både den här lite feta pondusen, men också så här finess och elegans. Liksom. Riktigt bra. Men den släpps idag. Sen såg jag också att det finns en... Vi pratade ju om Nya Zeeland lite grann och Hawke's Bay förra veckan. Och det finns ett vin som har släppts i småpartier tidigare, men finns kvar, som heter The Patriarch. The Patriarch Gimlet Gravels.
Mm.
Som är, det är en blend i och för sig, men den är Merlot-dominerad. Det är typ 50% Merlot den och sånt där.
Ja, alltså det är väl ganska... Just Western Australia är ju känt för mycket Bordeaux blend, så där kan man också hitta en del.
Ja, där kan man också hitta en del. Mm. Men den ska man också kolla in. 99039 har den för nummer och kostar 449. Och sen i BS har jag också hittat en, kolla lite gamla anteckningar, en från Sydafrika, från Western Cape, en som heter Eikendal Merlot. Mm-hmm. Det finns en från 2008 för 160 spänn bara. Med så här liksom lite körsbärs, lite kärnig så här, körsbärskärnig och svartvinbärs dominerad. Men också med lite snygg utveckling, men ett sånt klart värt att kolla upp faktiskt.
Härligt.
Mm, tycker jag.
Bra tips.
Bra tips. Men ni har inte så mycket, alltså hur mycket Merlot har ni på er lista?
Mm, nej, det är blends.
Det är blends. Alltså, ja,
vi har förutom... ju en del Bordeauxer och sen har vi den där Cotard Merlot från 07. Ja, men sen så saker och ting vi köper så himla små kvantiteter av allting så att
ja.
Något dyker upp, något försvinner, något dyker upp.
Men varför? Men varför
är ju ingen favorit liksom för
nej,
min
du
del.
Sa det. Men varför är det inte det då?
Ja, men jag gillar ju strävhet och syra.
Ja, såklart.
så det är ju det.
Ja, det är det. Enkla svaret.
Innan matchen. Nej, men jag förstår ju, alltså, gud, man har ju provat jättemycket fina Bordeauxer.
Ja.
Som är magiska. För när jag säger Merlot, då tänker jag på det här varietal wine,
ja,
från
visst, ja.
I den här lite mer moderna stilen. När man, ja. när man pratar Bordeaux så pratar man ju inte om Merlot, man pratar ju om terroiren och ja. Chateau.
Ja. Ja, exakt.
Så det är ju inte så att jag inte gillar det. Nej, jag tycker bara,
du hatar inte Bordeaux liksom.
Verkligen inte. Men jag skulle aldrig liksom, det är ingenting jag skulle köpa in. Nej. Mängder av.
Nej. Nej, men jag förstår. Också en liten så här små kuriosa grejer. Det här är säkert, det är säkert något så här samarbetsorgan som har organiserat. Men det finns tydligen så har man utsett oktober till International Merlot Month. En hel månad man ska.
Oh my god.
För alla som är Merlot-nördar och vill läsa vad andra till, så finns det också en hashtag numera på Twitter och på Insta och sånt som heter Merlot-me. Merlot-me.
Det kan man säga när vi ändå pratar om Merlot, att det, när man läser lite vad det kommer från, som mel, så är det ju koltrast på franska, alltså little black bird. Så man vet inte, antingen var det för att de är liksom små svarta druvor, eller för att koltrasterna älskar att äta dem.
Ja, just det.
Mm,
ja, det kanske var det. Ja, det är en kombination av båda.
Det finns, ja, men just mäl är ju koltrast. Det finns ju ett chateau som heter Chateau Cant Mäl.
Ja.
Det är en liten koltrast på.
Just det, precis. Cant Mäl. Bra grejer.
Mm.
Du, ja... Har vi
vad händer i helgen då?
I helgen? Oh, nej, jag har ingenting. Jag åker till London på söndag som sagt.
Jag åker till Belgien.
Ja,
på
det är ju VM.
Det är fan VM i Sommary. Ja.
Hur är du nervös? Och Fredriks vägnar. Fredrik Lundfors.
Alltså jag är inte nervös. Jag är inte nervös än. Men jag har ju inga nerver. Så de är ju utanpå. Så ja. Det, självklart kommer jag bli nervös.
Mm. Jag var och tog en öl med Fredrik Lindfors då, som ska tävla i VM förra veckan bara, så det är en sån spontan. och käkade lite middag. Och då var det så här, ja men det är jättebra, vi tar den här. Men då måste, så här, du måste se till att jag får blindprova något. Så det så här, ordnade en liten så här, så att han fick lite, testa lite, lite grejer innan han kunde liksom slappna av och käka middag. Och sen skulle han hem, så käkade vi och sen skulle han hem och plugga några timmar.
Just det.
Han ligger i hård körning nu.
Ja, men det fan är fan som det ska vara.
Ja, verkligen. Piskan på.
Sen skulle jag vilja göra en liten shout-out för årets Bourgogne-event.
Ja.
Den 13 april. Så om, ja, men nästan om en månad ungefär. Inte
ja,
riktigt.
Om en månad,
men
ungefär.
Ungefär om en månad. Lördag den 13 april så ja. Kommer det vara La Palais Nordic. Yes. Och vi pratade lite om det förra året också.
Ja,
jag vet inte, vad hade du för känslor på förra... Nej,
det var ju så jäkla bra kväll alltså. Det var ju fantastiskt roligt. Jag hoppas att jag kan gå. Eventuellt så kan jag inte gå, men jag ska hoppas att jag kan. För det var ju så fruktansvärt roligt. Alltså, hela idén för er som inte har hört talas om det eller inte varit där, det är ju att man hyllar egentligen Bourgogne. Men alltså, och det är en fast meny och ett vinpaket. Men man kan också ta med sig viner, vilket typ alla gjorde.
Ja, det
och så
var
bara så här, folk springer runt mellan borden och häller upp. Liksom, så, har du smakat den här? Från, liksom, du hade med dig någon från 61, tror jag. Eller, var 60, eller hur? Som var på något sätt kvällens...
Och det som är lite kul i år, att nu har vi liksom accelererat lite och lagt in tredje växeln. Så i år kommer även lite vinmakare
på plats.
Och kommer hålla seminarier under dagen. Så vi kommer ha två vinprovningar. En med Guillaume Angeville från Marquis d'Angeville i Volnay.
Ja.
Och han tar med en massa fina viner från källaren. Så det är ett seminarium. Och sen så kommer vi ha en provning med Christophe Perrault-Menot från Maurice Andenis.
Ja, vad kul.
Så två ganska olika stilar. En från liksom Cotonou och en från Côte d'Aubonne. Så om man vill köpa biljetter till dagen, alltså bara gå på provningarna, så finns det några biljetter kvar. Och sen så är det ju galamiddagen på kvällen. Så det finns
på
ju både...
Operakällan i
allt,
Orgen, va?
Allting kommer vara på Operakällan.
Ja. Och så, var går man in då om man ska vara intresserad av det här?
Då går man in på www.lapolenordic. Och då är det La Paule med två E och sen Nordic.
I ett ord.
.com. Och där kan man köpa biljetter. Och det hade, jag kommer vara där, så det hade varit jättekul om man fick se lite lyssnare där också.
Ja, jag, det var fantastiskt förra året. Det var ju en av årets bästa liksom, middagar och kvällar.
Ja, tveklöst. Det var så mycket gött vin. Och också det här när alla kommer bara för att man provar en grej egentligen i olika...
Ja.
På olika sätt. Det är så mysigt.
Det var så härligt generöst också att just det, att folk var så jäkla...
Bjussiga.
Ja, men så himla bjussiga.
Folk spelar med Magnum flaska DR, så jag bara, är det någon som vill ha? Man bara, så konstigt.
Det var ljuvligt.
Jävligt kul faktiskt. Ja.
Kolla in det.
Kolla in, så ses
vi. Vad händer för dig i helgen då annars?
Så jag jobbar hela helgen. Aha. Och sen måndag så åker jag till Antwerpen.
Måndag Antwerpen.
Och så är jag där hela veckan. Ja. Och sen måste jag också säga att sen är det ju SM också. Alltså
är det
mycket
SM?
Nu alltså.
Ja,
som två
visst.
Veckor.
24.
Så 24 mars så måste ni komma och kolla på SM.
Mm.
Så det
SM
kommer vara
på
Norra Latin.
Vid Norra Bantorget i Stockholm.
Ja, så mitt i centrala Stockholm. Man hoppar av T-centralen och så går man några meter så är man där. Och här köper man också biljetter. Då går man in på Tixter.
Mm.
Och så söker man bara SM eller sommelier eller Norra Latin, vad som helst.
Ja.
Så kan man köpa biljetter där. Och det kostar
det.
150 kachingas. Så det är
ju ingenting.
Easy peasy för en hel dag. Det kommer vara en mässa där så man kan prova massa härliga goda viner.
Ja.
Sen kommer det också vara lite mingel efteråt med Star Wine List.
Ja.
Som kommer utse olika årets vinlistor.
Just
och
det
kommer också
precis.
Bjudas på lite... snacks och lättare käk och bubbel.
Kul.
Yes.
24 mars alltså, en söndag. Jag kommer vara där i alla fall.
Jag kommer
och
vara
du kommer vara där. Ja.
Alla som älskar vin kommer där, så
ja, men
köp biljett.
Det brukar också vara väldigt spännande, själva tävlings...
Ja, och väldigt nervöst. Ja, men det är kul, för, alltså, speciellt om man inte har sett en tävling tidigare så är det är ju lite speciellt, men det är kul.
Det är skitroligt.
Ja.
Men hoppas vi ses där, hörni. Det vore kul om ni kom dit också, så kom och säg hej.
Yes.
Och då får ni ha en trevlig helg, och du är med, Beatrice.
Detsamma,
så jobba lugnt. Ja,
du
så
är
hörs
med.
Vi snart.
Ha det så härligt i London.
Ja, det ska jag. Skål, skål.
Skål, ha det bra. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.